السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يفوتشتت قيانهم جامع الترمذي أو الإمام أبو عيسى الترمذي وكبي لا سفرون كتاب الفتنة كابتلت سمحان لرؤوم prövningar och motgångar och domedagens tecken, saker som kommer att ske strax innan domedagen. Och vi läser de autentiska haditherna från detta kapitel. Och vi har kommit fram till kapitel 31. Och där så säger författaren Bab Maja'a fil Harj wal Ibadatu fihi. Kapitlet, vad som har nämnts beträffande att det kommer att bli mycket harj. Och harj betyder här mord. Och dygden av att dyrka Allah i tider av detta då. Och författaren nämner i detta kapitel hadith Abi Musa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: Inna min waraikum ayyaman yurfa'u fiha al-ilm wa yukthar fiha al-harj. Qalu ya Rasulullah, mal harj? Qal al-qatl. I denna hadith så sa Abu Musa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahs sändebud, sa: framför er väntar dagar där kunskapen kommer att tas upp och det kommer att bli mycket harj. Och då så sa de: ja Rasulullah, vad är el harj? Och då så sa han: el qatl, mycket, yani dödande. Så, och denna hadith finns också i Bukhari och i Muslim. Här nämner då profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ett av domedagens tecken. Och det är att strax innan domedagen så kommer kunskapen att försvinna. Och han talar här om den islamiska kunskapen. Och vi kommer att komma tillbaka till den här punkten senare i föreläsningen. Och sedan så sa han att och det kommer att bli mycket harj. Mycket mord, mycket dödandes. Och en annan hadith indikerade han med handen på att ett av domedagens tecken är att det kommer att bli mycket mord. Är det här någonting man kan se idag? Har det blivit vanligt att folk dör idag till höger och vänster? Ja. Det har till och med blivit så vanligt att om det inte sker så tycker vi det är ovanligt. Eller hur? En bomb sprängs i Bagdad, en bomb sprängs där. Det är det, det har blivit vanligt. Och det är nästan konstigt om det inte sker. Så det här är från domedagens tecken. Så pass att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beskrev och han sa att det kommer en tid där den som dödar någon inte ens vet varför han gör det. Och den som har dödats inte ens vet varför han har dödats. Och det är också någonting vi kan se idag. Att folk ger sig in i krig och konflikter och strider utan att ens veta varför. De är bara som något marionetter, som någon slags spelpjäser som folk leker med. Allah al-musta'an. Sen så berättar författaren i nästa hadith från Ma'qal ibn Yasar, som berättar att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: al-ibadatu fil harj kal hijratu ilayya. I denna hadith sa profeten sallallahu alaihi wasallam att dyrka Allah i tider av konflikter är som att göra hijra till mig. Här så sa profeten alaihi wasallam att dyrka Allah i tider av konflikter, alltså tider av dödandes och motgångar och prövningar, är som att utvandra till mig. Och vi vet alla att en av de bästa av gärningar i islam under profeten Muhammeds tid alaihi salam, det var att utvandra till honom för att stärka muslimernas enighet, stärka den muslimska armén och för att stärka sig själv så var det då rekommenderat och ibland till och med obligatoriskt för muslimerna att då utvandra till Medina. Och belöningen för det var ju otroligt stor. Så här så säger profeten alaihissalam att den som dyrkar Allah i tider av mod får samma belöning som att han gjorde hijra till mig. Och Nawawi, imam Nawawi, säger här: varför får man så mycket belöning om man dyrkar Allah i dessa tider, alltså tider av motgångar? För att folk under dessa tider är väldigt frånvarande och de är upptagna med andra saker, och få är de som vänder sig till att dyrka Allah. Och det här är också någonting man kan se idag, att i många muslimska länder är det mycket problem, konflikter, krig och inbördes konflikter, grupper, sekter och så vidare. Och då blir det svårt att kanske dyrka Allah, för folk är upptagna. Säkerheten finns inte, som vi nämnde förra veckan. Du kanske inte ens vågar gå till moskén nästan, för att du är rädd att bli skjuten i huvudet eller sprängd i luften. Men den som håller fast vid islam i dessa tider får så otroligt stor belöning. Han får belöningen som att han skulle ha gjort hijra till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och denna hadith indikerar också på dygden av att då dyrka Allah i tider av motgångar. Och att det också är en uppmaning till att om vi möts av motgångar och fitna och prövningar och mord och konflikter mellan muslimer, vad ska vi göra då? Vi ska vända oss till Allah. Ödmjuka oss inför Allah. Be mycket mer, fasta mycket mer, göra mycket mer dhikr, göra mycket mer dua. Bi'idhnillahi ta'ala. För då får man då denna stora belöning. Ja. Och sen så säger författaren kapitel. Och han nämner där hadith Asma, Abi Asma från Thawban, som sa till Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa: "Idha wudi'a sayfu fi ummati lam yurfa' anha ila yawm al-qiyamah." I denna hadith så säger profeten sallallahu alaihi wasallam att den dagen svärdet lyfts i min umma, i mitt samfund, så kommer den aldrig mer att tas ner. Den dagen muslimerna lyfter svärdet mot varandra, från den dagen så kommer svärdet aldrig att sänkas. Och subhanallah, det här är också någonting som profeten Muhammad alaihi wasallam berättade om för 1400 år sedan. Och det var precis så som han sa. Det var lugnt tills det att man mördade Uthman. Man lyfte vapen mot Uthman radiyallahu anhu. Och från den dagen tills idag så har det funnits konflikter bland muslimer. De har krigat mot varandra. Och han nämnde här svärdet. Och det betyder ju vapen. För att svärdet är det vanligaste vapen man använder. Idag kan det vara en pistol, en kanon, en kniv eller vad som helst. Men han nämnde svärdet som en symbol. Så den dagen muslimerna börjar bråka och kriga mot varandra kommer de inte sluta. Och det betyder inte att alla muslimer alltid kommer bråka mot varandra, som de lärde sig, utan det betyder att det kommer alltid finnas. På någon plats på jorden kommer det finnas muslimer som strider mot varandra. Fram till domedagen. Och så är det. Och vi har ju nämnt faran av detta. Att profeten Muhammad alaihissalam sa att den som lyfter vapen mot oss är inte från oss. En muslim får inte lyfta vapen mot sin broder. En muslim får inte döda en annan muslim. En muslim får inte döda en oskyldig människa. Men tyvärr, vissa muslimer har blivit lurade av djävulen, har blivit lurade av andra människor och fallit in i den här synden. Sen så nämner författaren i nästa kapitel hur man ska förhålla sig i dessa tider. De tider där muslimer lyfter vapen mot varandra. Han säger i kapitlet vad som har nämnts beträffande att skaffa sig ett svärd av trä i tider av fitna. Och han nämner där hadithen från Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. No. Då så sa han att denna man då, Nej. Han sa att Ali ibn Abi Talib kom till mig. Och då så sa han faqala li abi, faqala lahu abi. Min fader sa det då till honom. Inna khalili, min kära eller nära vän och din kusin och ibn ammak, yani Alis kusin, ahida ilayya, gav mig ett råd att om folk börjar bråka mot varandra så ska jag skaffa ett svärd av trä. Och jag har skaffat ett svärd av trä. Om du vill att jag ska ge mig ut med dig och kriga så kommer jag göra det. Och då lämnade han honom. Vad är det här som menas med denna hadith? Jo, att i tider av konflikter där muslimer bråkar mot varandra ska man inte vara delaktig. Man ska inte vara den som lyfter vapen mot en annan muslim. Och hur gör man det? Genom att inte sitta på massa vapen som man sen kanske använder mot sin bror. Utan istället här ta ett vapen som är värdelöst. Som ett träsvärd. Gynnar inte. Om någon kommer kan du inte göra någonting alls. Gärna vad som menas är, var inte delaktig. Och det här som vi nämnde också tidigare handlar om när du har två grupper av muslimer som bråkar för världsliga saker. Man kanske inte vet vem som har rätt och fel. Men om du har en muslimsk grupp som är på sanningen, som har en muslimsk amir eller khalifa, och sen har du några upprorsmakare och som vill göra yani, kaos i landet och så vidare, då ska man ju strida mot dem för att stoppa den här kaosen i landet. Det är en annan sak. Men vi talar här om det som kanske sker idag i många länder, att det är bara olika grupper som bråkar mot varandra på grund av att alla vill ha makten och alla vill ha pengar och så vidare. Eller ge seger till sitt politiska parti och liknande saker. Var inte med i sånt här. Utan gå hem, lås dörren, kallas. Jag har ingenting med det här att göra. Ja. Och därför berättar han också här från Abu Musa. Som sa att profeten sallallahu alaihi wasallam sa i tider av fitna. I tider av dessa prövningar och motgångar. Då så sa han, bryt sönder era vapen. Och håll er i era hem. Och var som Adams son. Yani, var inte delaktiga. Förstör era vapen. Och lås in i det hemmet. Och var som Adams son. Adams son som inte dödade sin bror utan han då hans broder dödade honom utan att han gjorde något motstånd. Och vi nämnde också det här förra veckan att de lärda sa att det finns ju olika åsikter där. Och självklart det är tillåtet att försvara sig själv om en person kommer och gör i'tida' när han vill, vad kan man säga, då ta ditt liv orättvist så får du självklart försvara det. Ja. Vi går vidare till nästa kapitel. Där så säger författaren kapitlet vad som har nämnts beträffande domedagens tecken. Och där berättar han en hadith från Anas ibn Malikin då han säger jag ska berätta en hadith för er som ingen annan kan berätta för er. För Anas ibn Malik var en av de sahaba som levde länge. Han var en av de sista av sahaba som dog. Och han blev mer än 100 år gammal. Och fick jättemånga barn. Och han dog i Irak. Så han sa, jag ska berätta en hadith som ingen annan kan berätta för er. Ja, det finns ingen annan kvar som har hört den här hadithen. Och vill han säga med det? Han vill säga, lyssna. Det här är enda chansen ni har. Lär er det jag ska säga till er. Förstå. Och kom ihåg det jag ska säga. Så han sa här, jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga... Från domedagens tecken är att kunskapen kommer att tas upp. Okunskap kommer att spridas. Otukt kommer att bli vanligt. Och alkohol kommer att drickas. Och det kommer att bli så många kvinnor att det går 50 kvinnor på en man. Och denna hadith finns också i Bukhari och i Muslim. Så vad är det profeten Ali som säger här att från domedagens tecken? Och som jag har sagt tidigare så är domedagens tecken jättemånga. Hundratals om inte tusentals. Från domedagens tecken är att kunskapen kommer att tas upp. Och okunskap, eller jahl, kommer att sprida sig. Hur försvinner kunskapen? Hur försvinner den islamiska kunskapen? Hur tar alla upp kunskapen? Han tar upp kunskapen genom att ta de lärdas liv. Som det också har nämnts i Bukhari, att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: Allah kommer inte att ta upp kunskapen bara så där, utan han kommer att ta upp kunskapen genom att ta de lärdas liv. Tills det att det inte finns någon lärd person kvar, då kommer folk att vända sig till de okunniga och de kommer att fråga dem och de kommer att svara utan kunskap och kommer att gå vilse och vilseleda andra människor. Så vad är fundomedagens tecken? Att de lärda kommer att dö. Al-ulama, de som är lärda inom islam, kommer att bli få. Allah kommer ta deras liv. Tills det att det inte finns någon lärd man kvar, då kommer folk att vända sig till de okunniga och ta dem till sina ledare och ställa dem frågor. Och de kommer inte säga, jag vet inte, Allahu alam. De kommer säga vad de tycker och svara utan kunskap och kommer att vilseleda folk. Subhanallah. Och det här är också ett tecken man kan se idag, att många av de lärda har dött. Och de lärda i islam är inte många. De är väldigt, väldigt få. Och när man säger lärd, så menar man inte bara en person som sitter på tv och svarar på frågor. Sådana finns det kanske många av. Han har skägg och han har samma kläder som mig. Men det betyder inte att han är lärd. Vem är lärd i islam? En person som har studerat 20, 30, 40 år. Undervisat 30, 40 år. Han har rekommendationer från de andra lärda. Han talar ut med Koranen och Sunnan. Han har kunskap om hadith, om tafsir, om arabiska språket, om aqidah. Han har mycket omfattande kunskap om islam. Och de här människorna är väldigt få idag. Trots att kunskapen är så lätt och så tillgänglig som den aldrig tidigare har varit. Allt finns ett klick bort på internet nästan. Böckerna finns som aldrig förr. Men trots det finner man att de som vänder sig till den islamiska kunskapen är väldigt få. Och de lärda dör. Och de lärda blir gamla. Och idag är det nästan så att du kan räkna dem på fingrarna. Subhanallah. De riktigt stora lärda. Så att det här är från domedagens tecken. Och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam har ju då nämnt här att kunskapen kommer att tas upp. Och Abdullah ibn Mas'ud sa: Alaykum bil ilm qabla an yuqbad wa qabduhu dhihab ahlihi. Lär er kunskapen innan det att den tas upp. Och dess försvinnande är att dess folk kommer att dö. Och Al-Hassan al-Basri sa en väldigt fin sak. Han sa: den lärdes bortgång är ett hål i islam. Ett hål som inte kommer att täckas så länge det finns dag och natt. Det är en förlust i islam. När en lärd man dör, så finns det ingen som kan komma och ta hans plats. Det lämnar som ett tomrum efter sig i islam. Och det är sant. Vem kom och till exempel ersatte Sheikh Albani i den här tiden? Vem kom och ersatte Sheikh bin Baz och var som honom? Vem kom och ersatte Sheikh Uthaymin, Sheikh Muqbil och så vidare? Vem kom förr och ersatte Imam Ahmed, Imam Malik, Imam Shafi'i? De som kommer efter kanske har mindre kunskap. Men att det kommer någon som dem och har lika mycket kunskap och så vidare. Allah, kunskapen minskar och minskar och minskar. Och det blir vanligt att muslimerna är okunniga. Och det här är också någonting man kan se idag. Du finner muslimer som inte ens vet hur man gör wudu. Korrekt, han gör wudu fel varje dag. Han ber fel varje dag. Han kan inte sin aqida. Fråga muslimska ungdomar ute här: vad är islams fem pelare? Kan de svaret? Vad är imans pelare? Kan de svaret? Nej. Vilket år föddes profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Vad heter profeten Muhammeds pappa och mamma? De kan inte. Okunskap. Otrolig okunskap sprids om islam. Subhanallah. Därför är det så viktigt att man lär sig den här kunskapen innan det att den försvinner. Man försöker lära sig så gott man kan. För kunskapen får bara gott med sig. Wallahi. Och att vara okunnig i islam är någonting väldigt dåligt. Någonting klandervärt. Och vem av oss vill bli kallad för jahil? Okunnig. Du kan ingenting om islam. Vem skulle vilja bli kallad för jahil? Ingen, eller hur? Åtminstone var lite allmänbildad i religionen. Lär dig grundläggande saker som gör att du dyrkar Allah på ett korrekt sätt. Att du inte faller in i kyrk och bid'a och att din salah inte blir accepterad och så vidare. Så man måste lära sig grundläggande islamisk kunskap. Och vad händer sen när kunskapen försvinner och muslimerna blir okunniga? Då så sa profeten a.s. otukt zina kommer att bli vanligt. Och det kommer också bli vanligt att folk dricker alkohol. Och det här är också någonting man kan se som har verkligen blivit vanligare de senaste åren. Till och med bland svenskarna. För 50-60 år sedan så var det väldigt fult att en person hade utomäktenskapliga förhållanden. Eller hur? Att ett barn föddes utanför äktenskapet. Och de kallade dessa personer för ganska grova namn. Eller hur? Fråga de äldre i Sverige. Så att det var något väldigt, väldigt allvarligt. Fram tills idag har det blivit tvärtom nästan. Att det accepterade är otukt. Och så passar till och med vissa uppmana till det. Att det anses vara bra. Om du är gift, vänsterprassla lite för det ger krydda på ditt förhållande. Eller byt partner ofta så att du blir glad och så vidare. Ja, det är sjuka saker. Folk mår inte bra bara. Det är galet, det ska inte vara så. Självklart, om du inte är nöjd, skilj dig, gift dig med någon annan. Men att folk ligger till höger och vänster med vem som helst. Det här är från domedagens tecken. Och det är tyvärr någonting man kan se idag. Och att folk dricker alkohol. Har det blivit vanligt? Galet vanligt. Och det nämndes också i en annan hadith att från domedagens tecken är att vissa kommer att tillåta alkohol, alltså vissa muslimer. Och vissa kommer att kalla alkohol för någonting annat än dess namn. Yani shaitan, djävulen kommer att komma och försköna den här synden. Och ge alkoholen en massa vackra namn. Det är också något man kan säga då. Man säger inte det här är kanske sprit eller någonting. Utan man säger det här är champagne, och det här är vin och det här är konjak. Vackra namn, man stoppar det i en fin flaska. Men i slutändan så är det samma sak. Det är berusningsdryck som är skadlig för människan. Och förstör människans liv och intellekt. Så att det kommer bli vanligt att folk konsumerar alkohol. Och det finner man också idag att många lider av alkoholism. Och de dricker jätteofta varje fredag, varje lördag, lillördag, after work, jag vet inte vad. Folk dricker i vissa länder som i Frankrike. Man dricker till maten och England efter jobbet. Och folk är, många är alkoholister utan att de ens vågar erkänna det. Tyvärr. Och även vad som faller in under khamr är också narkotika. Allt som berusar människan har också blivit vanligt. Bara igår, jag var i Rinkeby centrum. Folk stod mitt utanför affären på dagen och röker hasch och marijuana. Mitt på dagen. Utan att bry sig. Och vad som var sorgligast av allt? Muslimska ungdomar. Ingen skam i kroppen. Subhanallah. Så det har blivit mycket, mycket vanligt och accepterat, eller hur? Ni som är unga. På min tid, den som rökte, eller så han var en pundare, en knarkare. Idag är det helt ärlig. Drick, rök, gör vad du vill. Subhanallah. Tyvärr så höll moralen på att sjunka i samhället. Och vad det sista han nämnde här? Jo, det kommer också att bli mycket kvinnor. Så mycket kvinnor att det går 50 kvinnor på en man. Och vad blir det i matematik? Det blir 98% kvinnor och 2% män. Och den här tiden har fortfarande inte kommit. Och det här är ett av domedagens tecken. Att det kommer att bli mycket kvinnor och få män. Och de lärda har förklarat det här med olika förklaringar. En förklaring är att det kommer att bli mycket krig. Och vem är det som krigar? Är det män eller kvinnor? Det är män. Och att många av männen då kommer att dö. Och kvar är endast kvinnorna. Det är en förklaring. En annan förklaring är att det här är någonting som kommer att ske med Allahs vilja. Det vill säga att få pojkar kommer att födas. Och många flickor kommer att födas. Att det bara kommer att bli så att Allah bestämmer att få pojkar föds och det kommer då att födas mera flickor. Och en annan tolkning är att en man kommer att ha 50 slavinnor. En man kommer att ha 50 slavinnor. Ja, Allahu alam. Och det nämndes också här ordet qayyimun wahid. Yani, dessa 50 kvinnor har en man som tar hand om deras angelägenheter. En man är ansvarig för dessa 50 kvinnor. Alltså hjälper dem och kanske hämtar mat åt dem, är deras beskyddare och liknande saker. Och det här tecknet har fortfarande inte skett innan domedagen. Men det är någonting som kommer att ske. Ja. Och vad de lärde också nämner här, som är värt att nämna, är att när kunskapen försvinner och folk blir okunniga, så nämnde han direkt efteråt att folk kommer börja synda med några av de största av synder, alkohol och zina. Eller hur? Varför? För att när de lärda försvinner, så de lärda är de som vet att det här är haram och hur otroligt allvarligt det här är, och de som förbjuder folket och håller folk tillbaka från dessa synder, när de dör och inte längre det finns någon som påbjuder det goda och förbjuder det onda, så faller folk in i synden. Så det bevisar också vikten av att ha kunskap för att kunna påbjuda det goda och att förbjuda det onda. Ja. Sen säger författaren kapitel. Och där nämner han hadith Zubair ibn Adi, då han sa att vi gick in till Anas ibn Malik. Och vi klagade över Hajjaj ibn Yusuf. De otroliga problem som vi fick utstå på grund av honom. Och då så sa Anas ibn Malik, det kommer inget år förutom att det år som efter är värre än det som var innan. Tills ni att ni möter eran herre. Det här har jag hört från eran profet. Och denna hadith finns också i Bukhari. Så här kom dessa personer från tabi'in och klagade över al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Och al-Hajjaj ibn Yusuf var en ledare i Irak. Han var muslim, men han var väldigt orättvis och tyrannisk och dödade många oskyldiga människor. Så folket gick och klagade. De sa han dricker, han dödar, han tar våra pengar och liknande saker. Då så sa Anas Isbiru, ha tålamod. För wallahi, det kommer ingen dag eller inget år förutom att det är värre eller sämre än det året som var innan. Tills det att ni möter eran herre. Det här har jag hört från eran profet. Så profeten Muhammad a.s. berättade att det kommer bara att bli värre och sämre. Varje år är sämre än det som var innan. Och Abdullah ibn Mas'ud sa, igår var bättre än idag. Och idag är bättre än imorgon. Och så kommer det att vara tills domedagen. Och det är också någonting som man kan se. Till och med de äldre i Sverige säger, det var bättre förr. Eller hur? Det var bättre förr. Och alla säger det generellt nästan. Det var mindre brott förr, det var mer moral förr. Och så vidare. Allah al-musta'an. Så varje tid som kommer är värre än den som var innan. Men finns det något undantag? Eller är det bara mörker på mörker? Ja. De säger de lärda att den här hadithen är generell. Generellt kommer det bara bli sämre. Det kommer inte bli bättre. Men det finns undantag. Det finns ljusa tider i den muslimska historien. Till exempel så berättade profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam att från domedagens tecken är att Allah kommer att skicka en ledare till muslimerna som kallas för al-Mahdi. Som kallas för al-Mahdi. Och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa att han kommer att fylla jorden med lika mycket rättvisa som den tidigare var fylld med orättvisa. Alltså när han kommer, kommer jorden att vara fylld med orättvisa. Och han kommer att fylla den med rättvisa. Och de åren han styr över muslimerna kommer det vara bättre än de åren som var innan, eller hur? Och samma sak när Jesus kommer tillbaka, när Isa kommer tillbaka. De åren han styr över muslimerna kommer också vara bättre än de åren som var innan. Så det finns undantag. Men det här är, vad kan man säga, i stora dragen. I generellt sett blir det bara sämre. Och profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam sa också att liknelsen av min umma är som liknelsen av ett regn. Man vet inte om det goda är i början eller på slutet. Liknelsen av min umma, alltså från det att han kom tills strax innan domedagen, är som regnet. Man vet inte om det rikaste och bästa regnet kommer i början eller på slutet. Så att det finns gott, alhamdulillah. Och man ska inte vara deprimerad och säga det är kört. Vi lever i mörker och det är bara ondska. Wallahi. Som vi nämnde i förra lektionen, profeten Muhammed Ali Islam sa att det kommer alltid finnas en grupp för min umma som är segerrik på sanningen. De kommer inte att skadas av de som sviker dem eller bedrar dem. Så att folket av sanningen finns alltid kvar. Och det finns alltid gott kvar. Och de här prövningarna är någonting som vi också har nämnt, som Allah subhanahu wa ta'ala prövar oss med i det här livet. För att förlåta oss våra synder. Och höja oss i nivåer i nästa liv. Livet är inte alltid lätt. Och vägen till paradiset är inte alltid lätt. Utan livet är prövningar, motgångar och goda tider och svåra tider. Men man måste ha tålamod. Och muslimen kämpar och står emot dessa frestelser och dessa motgångar och dessa problem. Och inshallah belönas för det i nästa liv. Sen så nämner författaren en till hadith från Anas radiyallahu anhu. Där han berättar att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "La taqumu sa'a hatta la yuqalu fil ard Allah Allah." Domedagen kommer inte infalla tills det att det inte finns någon person kvar på jorden som säger Allah Allah. Domedagen infaller inte tills det att det kommer en tid då det inte finns någon på jorden som säger Allah Allah. Och det här är också ett av domedagens tecken. Att det kommer att komma en tid då det inte finns någon människa kvar på jorden som säger Allah. Är det någon som vet när den här tiden kommer?
När han låter alla dö.
När han låter alla, vilka alla? Alla kan inte dö.
Alla förutom Al-Firq al-Najiyah.
La. Blanda ihop någonting. Ammar. Ahsant. Vartifrån kommer den här vinden? Min el-Yemen. Strax innan domedagen så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att skicka en vind från Yemen. En kall och skön vind som kommer att ta de troendes liv. De få troende som finns kvar kommer att dö. Och endast de värsta av människor finns kvar. Som kommer att vända sig till att dyrka djävulen. Och det är på dem som domedagen infaller. Och det är också då Allah kommer att ta upp varenda koranvers från jorden. Det finns inte en koranvers kvar. Och det finns inte en enda människa på jorden som säger Allah. Och det här är precis innan domedagen. Ja. Precis. Och den segerrika gruppen kommer finnas kvar tills det att vinden kommer. Hatta ya'ti amrullah. Tills det att Allahs beordring kommer. Och det är vinden. De finns inte kvar till domedagen. Men tills det att vinden kommer. Vilket är strax innan domedagen. En fråga här också. Profeten al-Islam sa att domedagen infaller inte. Tills det att ingen på jorden säger Allah Allah. Betyder det här att det är sunna att säga Allah, Allah, som vissa grupper gör? När de gör dhikr, då säger de Allah, Allah, Allah. Är det här en dhikr som är lagstiftad i islam? Ja? Nej, det är det inte. Och vad som menas med hadithen är att det finns ingen kvar på jorden som säger Allahs namn. Det finns ingen kvar på jorden som dyrkar Allah. Det är det som menas. Inte att det skulle vara sunna att göra dhikr på det här sättet, att bara säga Allah. Utan dhikr är så som profeten Muhammed har lärt oss alaihi salam, att man lägger till någonting. Du säger subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. För att bara säga Allah, alltså, det är inte en dhikr i sig själv, utan det måste lägga till någonting. Upphöjdare Allah, lovprisade Allah, störste Allah och så vidare. Ja. Sen säger författaren kapitel, under kapitel här. Abu Huraira radiyallahu anhu sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att jorden kommer att kasta upp dess skatter såsom pelare av guld och silver. Och då kommer tjuven att komma och han kommer att säga: var det på grund av detta som min hand blev avhuggt? Och den som dödade en person kommer att säga: var det på grund av detta som jag mördade? Och den som bröt familjekontakten kommer att säga: var det på grund av detta som jag bröt kontakten med min familj? Och sedan kommer de att lämna dessa skatter och inte ta någonting från dem. Det här är också ett av domedagens tecken som inte har skett än. Och det är att det kommer att komma en tid där många av jordens skatter kommer att komma ut. Och som ni vet så finns ju, eller jordens skatter ligger ju i jorden. Och här nämndes då guld och silver. Kommer att bli synligt för folket. Det vill säga det kommer att komma en tid där det finns så mycket guld och silver att folk inte bryr sig om det. Det finns inget värde kvar i guld och silver. Som idag, det finns massa järn och plåt och inte vet jag, liknande koppar och sånt. Det förlorar sitt värde för att det finns så mycket. Och guld och silver har ett högt värde för att det finns så lite. Men innan domedagen kommer det att komma en tid där det finns så otroligt mycket. Och då kommer en person som tidigare stulit guld och silver och straffades med att man huggde av hans hand. Han kommer att kolla på dessa skatter och säga: var det på grund av det här som jag förlorade min hand? Det här värdelösa som jag inte ens vill ha idag. Var det på grund av detta jag förlorade min hand? Och en annan som mördade någon på grund av pengar eller guld och silver kommer att säga: var det på grund av detta som jag begick mord? Och en tredje kommer att säga: var det på grund av detta som jag bröt kontakten med min familj? Alltså han började tjafsa med sin familj på grund av pengar, guld och silver. Så tjafsade han med familjen och bröt relationen med sin familj. Ja. Så att det kommer komma en tid där guld och silver då förlorar sitt värde. Och det här, Allahu alam, är efter det att berget av guld kommer att upptäckas i Irak. För ni vet ju också att från domedagens tecken är att El-Furat-floden i Irak kommer att spola bort vad som täcker ett berg. Och man kommer då att upptäcka att det är ett berg av guld. Och folk kommer att gå dit för att försöka ta detta guld. Och de kommer att bråka mot varandra. Och av varje 100 så kommer 99 att dö. Och profeten Allahs namn förbjöd oss från att gå dit. Då är folk väldigt måna om pengar, guld. Och till och med döda varandra för guldet. Men efter det kommer en tid där folk inte längre bryr sig om guldet och silvret. Sen så nämner författaren, och han säger kapitel och berättar där en hadith från Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: la taqumu sa'a hatta yakunu as'adu an-nasi bid-dunya Luka'a ibn Luka'a. Domedagen infaller inte tills den mäktigaste eller typ lyckligaste personen i dunya är Luka'a ibn Luka'a. Vad menas med denna hadith? Jo, att från domedagens tecken är att låga och betydelselösa människor kommer att få mycket status och få mycket pengar och makt. Luka'a betyder någon som är typ värdelös, någon som var en slav eller son till en slav, eller någon som inte har någon släktträd eller något sånt. Han var ingen i samhället och han blir en av de mäktigaste och rikaste i samhället. Det här är också för domedagens tecken, att folk eller saker och ting kommer att ändras. Att de som kanske är folk som är kunniga, folk som är ärliga, folk som är pålitliga, med god karaktär, kommer sänkas. Och de som är dåliga, värdelösa, kriminella, opålitliga, kommer att höjas upp. Det är också någonting man kan se idag. Om man kollar på nyheter, många av de här kändisarna, vilka är de? Men de är så viktiga. Och ibland, det är de mest lästa nyheterna. Att den här personen färgade håret. Den här kvinnan, inte vet jag, jag vill inte ens säga deras namn i moskén, färgade håret. Och det är miljoner klickar och like och jag vet inte vad, de följer på Twitter och Facebook och allting. Värsta nyheten. Så bredvid, stad attackerades och inte vet jag, 1000 barn dog, typ ingen bryr sig. Men de här personerna har fått en sån status. De dyrkas nästan, eller hur? Vissa av dessa kändisar. Men det är sjukt. Och vilka är de? Vad har de gjort för att bli så kända? Vad har de åstadkommit? Har de räddat världen? Vad har de gjort för någonting? Ingenting. De har gjort några låtar som är helt värdelösa. Subhanallah. Och de har höjts upp till den här nivån. Subhanallah. Det är från domedagens tecken. Vi tar två haditer till. Eller tre kanske. Författaren säger sen kapitlet, vad som har nämnts beträffande att vissa från denna umma kommer att vanställas och att jorden kommer att sluka upp dem. Och han nämner där tre hadifer. De två första är inte autentiska. Men den tredje hadithen som författaren nämner berättas från Imran ibn Hussein radiyallahu anhu att Allahs sändebud sallallahu alaihi wasallam sa: "Fi hadhihi al-umma khasfun wa maskhun wa qadhfun." Faqala rajulun min al-muslimin: "Ya Rasulullah, wa mata dhalik?" Qala: "Idha dhaharat al-qayyinat wal-ma'azif, ma'azif wa shuribat al-khumur." I denna hadis så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: denna umma, detta samfund kommer att drabbas av khasf. Jorden kommer att sluka upp vissa av dem. Meskhun, vissa kommer att vanställas. Och qadfun, och stenar kommer att falla på dem. Och då så sa en man från muslimerna: när kommer detta att ske, ja Rasulullah? Då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: När sångerskorna kommer och musikinstrumenten blir vanliga och alkohol dricks. Och denna hadith är hasan, den är godtagbar. Och vi nämnde också förra veckan det här med att från domedagens tecken är att jorden kommer att öppna sig som en enorm jordbävning och städer eller folk kommer att falla ner i jorden. Det här är ett straff som kommer att drabba både kanske vissa muslimer och icke-muslimer. Och också el-mesch, vissa kommer att vanställas, de kommer att förvandlas. Och el-qadf, vissa kommer att straffas med att det kommer att regna stenar på dem. När? Och det här, ja shabab, kommer inte drabba kuffar, det här kommer drabba muslimer. Dessa tre straff. När, ja Rasulullah, kommer detta att ske? När sångerskorna kommer och musikinstrumenten kommer och alkohol dricks. Reflektera över ordet också sångerskor, feminin, blir vanliga. Sångerskorna kommer på scenen och musikinstrumenten blir vanliga. Jag har också någonting man kan se de senaste åren. För 50-60 år sedan var det inte lika vanligt att kanske kvinnor hade uppträdanden och konserter och liknande saker som det är idag. Just det här ordet kvinnor idag, de här konserterna med de här kvinnorna som står nästan nakna och sjunger, och de är värsta idolerna för unga, små tjejer och så vidare. Är det inte något som är väldigt utmärkande för den här tiden, eller hur? Det var mindre vanligt när vi var unga, men nu just det här kvinnor som står och sjunger på scenen, subhanallah, och musikinstrumenten blir vanligare. Har någon gång bläddrat förbi arabiska kanaler? Ja. Det är sorgligt. Musik, 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 musik. Nästan. Yani, kaos, vad är det här för något? Inte ens, sällan det finner något program som handlar om, vad säger man, utbildande syften och dokumentärer och så. Alla någonstans. Det här är från domedagens tecken. Att många muslimer kommer att ge sig in i musik. Det blir jätteviktigt för dem. Och syndar och lämnar Koranen och lämnar att praktisera religionen och alla någonstans. Och dricker alkohol och liknande saker. Men faran, när det här drabbar muslimerna, så kommer alla att straffa dem. Så man måste göra toba. Och det här är ett av bevisen på att musik inte är tillåtet i islam. Det finns många bevis. Det finns ett tiotal hadither som tyder på att musikinstrument inte är någonting tillåtet. För vi vet ju att musik inte bara är någonting man lyssnar på och njuter av, utan det är också en livsstil. Och har oftast ett budskap som påverkar människan väldigt starkt. Och kanske till och med påverkar honom mer än religionen. Och får honom bort från religionen. Hur många ungdomar har inte gått vilse på grund av hiphop? På grund av reggae? På grund av olika gärna sorters musik, så har de tagit den här livsstilen och vänt sig bort från att praktisera religionen. Sen säger författaren kapitlet vad som har nämnts beträffande profetens uttalande alaihi salatu wassalam, att jag och domedagen sändes så här. Och han pekade med sitt långfinger och sitt pekfinger. Och han nämner där två stycken hadither, och den andra hadithen är sahih. Där så sa profeten alaihi salam bu'ithtu ana wa sa'a kahatain, jag och domedagen sändes som dessa två. Och han pekade med sitt långfinger och sitt pekfinger, utan att sära på dem. Vad menas med denna hadith? Profeten Muhammad a.s. sa, jag och domedagen kom så här. Det vill säga, domedagen är här, i slutet på långfingret. Och jag sändes här. Alltså om du lägger pekfingret in till långfingret. Profeten kom här a.s. och domedagen är här. Det vill säga han kom strax innan domedagen. Det är lite kvar av den här världen. Precis som han också nämnde i en hadith att liknelsen av mig är som liknelsen av den här, vad sa han, i sista delen av dagen. Mitt samfund och mitt folk är som den sista delen av dagen mellan Asr och Maghrib. Vi lever i den sista tiden innan domedagen. Och en annan tolkning som många lärda har är att han menade, mellan mig och domedagen finns ingen annan profet. Precis som det inte finns något finger mellan dessa två, så finns det ingen profet mellan mig och domedagen. Jag är den sista profeten innan domedagen. Det är också en tolkning på hadithen. Och båda är korrekta. Det finns ingen profet efter honom. Och det finns då, det är otroligt nära till domedagen. Och vi tar en till hadith bara, som är väldigt kort. Författaren säger kapitlet vad som har nämnts beträffande striden mot turkarna. Striden mot turkarna. Och han berättade där hadith Abi Huraira att profeten sallallahu alaihi wasallam sa, domedagen kommer inte infalla tills det att de strider mot ett folk som har hår av, som har skor av hår. Och domedagen kommer inte heller infalla tills det att de strider mot ett folk vars ansikten är platta som en sköld. Ja. Och i vissa hadither så lade sig till att de är turkarna. Ni kommer att strida mot turkarna. Och det här var någonting som muslimerna gjorde, jag tror det var ungefär 700 år sedan ungefär, då mongolerna attackerade de muslimska länderna. Och mongolerna är de riktiga turkarna. Dagens Turkiet var ju typ Europas huvudstad, Istanbul, Konstantinopel, var ju de kristnas huvudstad. Och där fanns det folk från Albanien, folk från Grekland och Europa och så vidare. Där finner man att många turkar är ljusa. Men när profeten som talar om turkarna, så talar han om dem som då kommer från öst, typ Mongoliet, det här området, Genghis Khan och dem. Det här är de riktiga turkarna. Och han beskrev dem med att de då har skor gjorda av hår, vilket är någonting de också hade. De hade skor och kläder gjorda av hår, och att de hade platta och runda ansikten, vilket de också gärna har. En av deras typ egenskaper är att de har väldigt platta ansikten. Och om jag inte fel nämndes också att de har små ögon i vissa hadifer. Och allt det här faller in under just deras beskrivning. Det är också ett av domedagens tecken att muslimerna skulle strida mot turkarna, vilket de gjorde. Alhamdulillah, de vann till slut. Vi avrundar här för idag och fortsätter inshallah nästa lektion. Wallahu a'lam.